When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen till ett nytt avsnitt av LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Och ja, vem är med på min högra sida idag?
Ja, vad ska jag kalla mig själv?
Har du ett nytt namn igen?
Nej, det är faktiskt jag, Niklas Laksonen.
Härligt, härligt. Och det är vi två som kör idag. Och ja, men Johan håller på att fixa lite grann med museet. Och ja, det är mycket som ska ordnas här i kulisserna bakom oss. Hoppas han är tyst så vi inte hör att han håller på att väsnas bakom oss.
Ja, jag springer ut och börjar vifta med hammaren i så fall.
Ja, det är så.
Jag jagar han med... tumstocken.
Jag tänkte precis säga tumstocken har vi, ja, nästan.
Slå. Nej, han vet om att han ska vara tyst just nu. Han får packa lite lugnt för sig själv där ute. Men det är ju så här, nu ska vi ta upp ett ämne tänkte jag. Mm. Det här är ju någonting som kanske ligger oss lite mer varmt runt hjärtat, det med det övernaturliga, det paranormala, det, allt det här. Så Johan, han har ju en bit att träna in på det här. Det är ju, vad ska man säga, det här är ju våran skola.
Ja.
Och då kanske Johan också känner, nej men det här grabbar, ta ner det här ämnet. Det här är kanske inte mitt just nu. Men han är på väg dit.
Just det. Och, men innan vi hoppar in på dagens ämne så som vanligt, vi får ju tacka för förra veckan. Tack till Tesso som var med och berättade om sin upplevelse på museet.
Ja.
Jättespännande och det kommer ju fortsätta för den 26 november, då är det dags igen.
Ja, jag kommer inte ihåg vem det var.
Det var en kille som heter Aki.
Ja just det, han vann ju den, söndagsliven. Så det är det som är ganska häftigt. Folk som är med på söndagsliven och han är medlem. Och då brukar vi dra en vinnare bara rakt upp och ner och alla medlemmar som är inne. Och då har man chansen till att spendera natten här på museet.
Precis.
Från 9 till 6 ungefär.
Ja, och det är ju Tesso som har klarat av det hittills att spendera alla timmar. Men sen, alltså det spelar inte ingen roll hur länge man kan vara inne. Det är ju med sin egna upplevelse, vad man känner och ja, men lite vad som händer också.
Ja, men det handlar om. Hela situationen, hela sitsen man är i, det handlar om att jag ska vara här. Jag ska jobba med obehaget. Jag ska jobba mot mörkret. Jag ska jobba mot maskinerna som sätter igång. Alltså du med ditt psyke ska jobba mot det här.
Mm.
Och det är därför också vi går ut så här, att man måste vara ganska kraftigt frisk, skulle jag på att säga.
Kraftigt berusad. Jag tänkte du skulle säga, men det är inte det.
Nej, men väldigt kraftigt psyke.
Ja.
För det vet vi själva. Det är ju bara att återgå från, om du har aldrig varit med om någonting, sen kastas du in i en ganska hög situation om man tar en sån här paranormal skala, för du är här på museet.
Mm.
Här kan vad som helst hända.
Och jag tänker, oftast är det ju så att man kanske kastas in i den här situationen under våra event, men då är vi med.
Ja, ja, ja.
Nu är du här helt själv.
Precis, ingen kontakt med omvärlden. Och tar du telefonen och börjar titta meddelanden eller någonting, då har du brytit. Det betyder att du lämnar.
Precis.
Om, det finns alltid en liten klausul där.
Mm.
Om inte du behöver, om du har barn eller någonting som du måste vid en tidpunkt säga att de... någonting. Så då, det har vi tillåtit.
Precis.
Men ingenting utöver det.
Nej. Det blir spännande att se. Så den 26 november då är det dags igen. Och innan vi går vidare också så kan vi säga det att i morgon då är det livestream ifrån Glimmingehus.
Fredagen. den
19 november. Bra övergångar vi har. Men det är vi fyller i varandra här. Nej, som sagt, det blir den, alltså, den 19 november i Glimminge hus. Alltså, ingen har någonsin fått utreda där och vi ska vara där som första utredningsteam tillsammans med, ja, alla er som vill då. Och vill man vara med på det här, då går man in bara på vår hemsida så får ju all information där. Och det som är coolt med det här stället, mm, det är ju det att det är ju väldigt stort, många våningar. Och man har ju det här, så det här är en medeltida borg som byggdes slutet av 1400-talet. Mm. Var klar, färdigställd någon 1500, ja, i början på 1500-talet. Och väldigt välbevarad. Och det som är så häftigt är alla de här grejerna som folk har upplevt. Jag vet inte hur många nere i Skåne som säger att ni måste åka till Glimmingehus.
Mm.
Och nu är vi där.
Ja, på fredag.
På fredag. Tänk, alltså många pratar om att de känner ett jätteobehag där. Många medium pratade vi om sist också som känner av stort obehag där. Vi har den här flickan i den här blåa medeltidsklänningen som kommer upp ur vallgravarna.
Ja, det är ju galet.
Vi måste vara utomhus alltså.
Definitivt.
Hoppas vädret är med oss, att det inte spöregnar. Men de har lovat hyfsat uppehåll där.
Yep.
Lite blåsigt, men dels det. Sen finns det någon spökhund där och vi har många. Någon hade ju sett någon så här soldat med svärd och rustning stå också i ett av rummen.
Soldat, riddare.
Ja,
tänk sånt.
Ja, riddare kanske är snarare, ja, blir då.
Tänk dig när du står där i rummet och det här dyker upp. Och tänk om du får höra ljudet av rustningen. När det spelas upp så du får höra allt.
De här kängorna, vet du, ja, det? Inte kängorna, fan, inte bofflingen, vet du det?
Vad heter de? Plåtarna.
Plåtbitarna.
Ja, precis.
Nej, inte plåtbit.
Eller kedjorna.
Kedjorna, ja.
Och allt det här. Och tänk om man kan få höra, alltså det måste ju ha utspelats säkert någon slags duell där någon gång när man springer mot varandra och slår ett svärd eller...
Ja, så här klingor som
slår
upp. Ja, ja.
Och sen även sådana här skrik nerifrån källan när folk har suttit där och kanske blir bestraffade och sådana grejer. För det är det jag tycker är så kul med det här också. Att vi har vad folk har upplevt, men vi måste ju också titta på vad vi kommer få uppleva.
Mm.
Och sen har vi också historiken.
Mm.
Och sen binda ihop allt det här. Både med hotspots, historiken och det vi kommer...
Ja, men det
jag gillar det. Jag gillar det.
Ja, just det du säger, för nu är vi inne på... Alltså, outforskad mark på det sättet vi gör.
Jajamän.
Och att få göra det här live tillsammans med där ute, alltså där allt verkligen kan hända. För tänk om det som du säger, att vi står där, vi står och filmar och vi ser någon gå i bakgrunden, alltså någon, låt säga att det är en riddare eller om det är en, det här barnet eller de här kvinnliga gestalterna. Många har ju sett så här damer som går med så här 1700-talsklänningar runt den här borgen.
Precis.
Så att vi har ju som sagt väldigt mycket att utforska och att få göra det här tillsammans med er ute för första gången. Vi vet inte hur det kommer gå.
Nej, men tänk så här då. Hur många år har det stått där? Folk har dött där. Och de ropar hela tiden efter att någon ska höra dem.
Mm.
Vi kom in dit och för första gången ska höra dem.
Ja, just det.
Det kan bli hur mycket som helst där.
Det
kan
det
bli ett sånt påslag av energi där inne så att allting bara går bananas.
Och vi kanske lyckas dokumentera någonting för första gången. För ingen har ju varit inne och gjort det vi ska göra.
Nej.
Det är det också.
Det är det som jag menar. Det är därför jag tycker det är så fruktansvärt häftigt. Jag gillar att folk har sina upplevelser runt omkring det. Men jag vill ju stärka det också med historiken och våra upplevelser. Kan vi få det här, den här cirkeln att bli ett helt galet.
Mm. Plus, förutom att vi är där för första gången och ingen har fått vara där tidigare och att vi är där tillsammans med er. Det är ju det att vi ska också prova någonting som vi aldrig gjort innan. Jag kan ju säga så, vi kommer ta med ett jag tror vi säger vad vi ska göra nu.
Okay.
Vi ska ta med oss ett föremål ifrån det hemsökta museet. Vi ska ta med Black Mirror härifrån.
Ja.
Och ta med det till Glimmingehus. Alltså Black Mirror här på museet är väldigt populärt. Många ser ju, alltså nära och kära anhöriga, de ser ibland att hela ansiktet förändras och blir väldigt, väldigt obehagligt.
Ja.
Vad händer när vi tar med den här spegeln till den här miljön?
Ja.
Och ni ska få titta på det live. Vi ska alltså försöka ställa kameran så att ni ser er själva. Man kommer ju se kameran självklart, men vi, ja, får ställa den på stativ framför en Black Mirror i den här borgen.
Precis.
Ja, det kommer bli så häftigt.
Nej, precis. Så tänk om vi börjar se saker som rör sig där. Och jag menar, det här kanske vi också ska testa. Att vi tar och testar, sätter oss också. Ge det 5 minuter var. Och sitta och koncentrera oss och se om vi kan få se någonting som har med själva historiken, någonting som utspelar sig eller något sånt där.
Just det.
Vi testar allting. Vi kommer ha med The Portal. Vi kommer köra den. Vi kommer kommunicera. Och sist vi körde med The Portal var ju i Framgården.
Ja.
Och det blev jävla galet. Jag vet hur det var för mig när jag satt där uppe. Jag känner bara hur energin bara strömmar ur mig. Till slut är jag så här bara, jag faller över bordet snart.
Just det.
Så det är jävla häftigt när vi kör den. För det blir en sån jävla urladdning när energin har fattat att de hör så jävla tydligt.
Mm.
De ligger kvar, alla kan höra det. Så det blir otroligt mycket grejer vi ska testa. Sen finns det ju ganska stora ytor vi kan röra oss på där uppe. Det vore ganska intressant om man tar en person längst bort, sitta ensam, bara där uppe och bara få känna in.
Ja, det vore galet. Ja. Nej, det, ja. Det där får vi, det där vart jag sugen på nu. men hoppas som sagt att ni vill vara med. Som sagt, nu på fredag den 19 november klockan 19-20 om man är guld eller platinamedlem på vår YouTube-kanal, då ser man den första timmen. Det ingår alltid i det här medlemskapet. Och därefter då så kan man, om man vill, köpa till då från klockan 8, alltså 20.00-23.00, då sänder vi 3 timmar live. Och det här kan man då läsa mer om på hemsidan laxton.se. Så hoppas att ni vill vara med på det här, för det här blir once in a lifetime, tror jag.
Ja, definitivt. Jag menar, var med på premiären nu, för det här har jag aldrig gjort innan.
Nej. Okej hörni, vi lämnar Glimmingehus så länge och hoppar direkt in i dagens ämne. Och vi ställde en fråga på våra sociala medier om, hur var frågan? Den löd så här.
Att, om du har upplevt någonting paranormalt, övernaturligt eller oförklarligt på ett sjukhus, tror jag.
Precis, vi ställde frågan, arbetar du på sjukhus och har man någon gång upplevt någonting som man inte kan förklara, övernaturligt eller paranormalt? Och herregud vad jag har fått meddelande på våran Insta.
Det var det jag misstänkte.
Det här är, och det är blandat, både från så här äldreboende, demensboende, sjukhus, väldigt, väldigt blandat. Så att det är ju, man märker det att det är väldigt många som upplever saker i de här miljöerna där personer dör helt enkelt, där man går bort.
Precis, men innan vi hoppar in på det ämnet, backa lite grann så här själv. När du rör dig på ett sjukhus och så säger de att du ska gå till avdelning 3 och så igång 8 bort till sektion 4.
Ja.
Och du går där. Och så plötsligt går du i en korridor och du är helt ensam där. Och du inser hur jävla lång den är. Så kommer en läkare eller en sköterska kommer glida på en sån här kickbike typ.
Mm.
Då fattar man hur stort det här är.
Ja, tänk de här kulvertarna under sjukhusen.
Precis. Och tänk dig att röra dig där. Och du kanske passerar ett bårhus eller vad som helst. Allting finns där.
Mm.
Folk går bort där. Folk ligger kvar där till sin sista vila innan man flyttas då vidare. Kanske till krematoriet eller sätts ner i graven. Det är det som är grejen. Bara vara där. För jag vet ju själv också, bara här på Rås sjukhus till exempel, och bara röra sig ibland där. Det känns det jävla freakigt när du helt plötsligt är i en lång korridor och du är helt ensam.
Mm.
Tänk om du tittar rakt fram och så står det bara en svart gestalt där. Och så börjar gå mot den, sen glider den bara rakt igenom väggen.
Mm. Det är häftigt. Vi har faktiskt fått lite grann från även Borås sjukhus. Inskickat till oss. Men vi kommer ju inte tala om exakt vilka sjukhus det är och vem som skickar in det. Det får vara lite anonymt. Alltså det är spännande. Så det finns även då alltså saker precis runt hörnet här. Där också händer saker. Och ja, men det är intressant, för det är ju väldigt många som upplever saker på de här olika platserna. Och det är inte så konstigt egentligen med tanke på att det är ju väldigt många personer som faktiskt tar sina sista andetag just på sjukhus eller på olika äldreboende och demensboende och sådär. En fråga, Niklas, vet du, jag kollar upp det lite snabbt. Vet du hur många människor som dör varje år i Sverige?
Åh, herregud.
Vad tror du? Törste gissa?
Om man ska bara tänka sig logiskt med den här statistiken som är att 15 000 dör i covid, så ja, vi säger det måste ju, ja, jag säger 10 000. Ja, det är väldigt lite säkert.
Lite, men nästan gånger det med 10. Det är ungefär 90 000 om året som dör.
Herregud.
Fast du var nära å andra sidan när det gäller antalet i Sverige som dog just nu under förra året om en antal covid som du tänkte på. Men för då var vi närmare oss nästan 100 000 då. Men runt 90 000 i snitt. Jag läste någonstans här på Socialstyrelsens hemsida. Och men det är ganska tänkt att runt 100 000 dör varje år.
Och vad har vi? 365 dagar.
Mm.
Det är nästan att vi måste slå på miniräknaren här, för det är ganska många samtidigt per dag.
Ja, men om vi tar 100 000, det blir ganska enkelt att räkna ut i så fall, om tänker att det är. Då är det ungefär, det är ju 273 stycken om dagen.
Ja, det är helt sjukt.
Som dör. Men som, och slår man ut det på 24 timmar så kan man ju säga att det är 11 varje timme som faktiskt somnar in.
Herregud. Och vi är 10, under, hur många miljoner? Är vi 10 miljoner nu? Eller är vi fler?
Ja, nu
är vi. Ja, vi säger att vi utgår från 10 miljoner. Det är ganska stor procent ändå.
Ja, men man tänker så här. Tänk att under den här podden så har 11 personer somnat in.
Ja, herregud.
Det är ganska läskigt ändå. Ja. Men så är det. Men,
men det är det. Det är det det handlar om. Det handlar om döden. Och det handlar om det här som finns runt hörnet. Man vet aldrig vad som kan hända. Och det är det här som man är mest rädd för, tror jag. Man inte har kontroll.
Mm.
Av att, jag kan sätta mig i bilen och bli påkörd. Jag kan gå till bilen och bli påkörd.
Mm.
Jag kan resa mig upp här och det brister ett kärl i huvudet.
Ja.
Det, allt kan hända. Det är det som är grejen. Det är bättre att försöka, tror jag, acceptera det.
Jag tror
du ska leva med döden så nära dig som möjligt.
Ja, men du är inne på något där, för det är exakt det där. Att vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag menar att det finns det enda som finns egentligen, det är nu.
Ja.
Det är det nu sitter vi här. Det är det enda som finns. För du kan inte påverka. Alltså historiken, det har redan varit.
Ja.
Det kan du bara ta lärdom av. Det som kommer hända framåt, det är ju saker du kan drömma om kanske ska hända, eller att du förväntar dig ska hända, men du vet inte egentligen.
Nej.
Du kan skapa förutsättningarna för det, men du vet inte hur det kommer bli. Så det enda du kan påverka just nu, det är nu.
Mm. Ja, det är sant.
Sen vet du inte.
Nej.
Nej. Så då fick du lite en dagens,
dagens
filosof. Ja, men så är det. Men det som är intressant ändå, jag tycker vi hoppar tillbaka till ämnet då. För vi ställde ju frågan till er, har ni upplevt någonting när ni är på er arbetsplats då, inom sjukhusmiljön då? Och vi fick jättemånga. Jag tänker jag ska läsa upp de här. Mm. Och det blir många, många stories nu. Men jag hoppas att ni tycker att det är intressant. Och jag hoppas att många där ute känner igen det. Oh, men gud, det där kände jag också.
Mm.
Och även ni som kanske bara kanske inte ens jobbar inom vården, men ni kanske har varit på besök som vi pratade om innan.
Ja.
Har ni också känt av någonting och kan bekräfta det som jag faktiskt läser där? Det är också intressant.
Mm.
Och fortsätt gärna diskutera på Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook. Men vi tar första här. Det här handlar alltså om ett demensboende, och när vi ställer frågan så skriver personen så här: ja då, dörrar som öppnas och stängs, fotsteg, sensorlampor som tänds, tomma lägenheter som larmar och andetag i nacken och kylande vindar med mera, med mera, med mera. Så här ser man redan här, och det här har jag sett när jag läst de här kommentarerna. Det är så genomgående en grej. Dörrar som öppnas och stängs. Mm. Naturligt, om man tänker att de öppnas och stängs, att folken då, som inte finns längre, att de fortsätter gå in och ut i de här rummen. Lampor som tänds. Men det som är genomgående av, jag vet inte hur många, det är att det larmar ifrån rum som ingen är i.
Ja, precis.
Alltså man trycker på den här, vet, den här larmknappen, ja, ja, när man behöver hjälp.
Ja, men det är
den
det,
fortsätter larma.
Det är precis det. Det är det. När jag lyssnar på det här känns som att det här har jag hört innan. Och det här har vi också gjort. När här på museet så har vi ändå pratat med personal som har jobbat eller jobbar inom vården. Där de berättar om att de har ett allmänt så här, tv-rum eller någonting. Och så sitter de på natten där alla patienterna ligger och sover. Och så går larmet i tv-rummet. De måste gå dit.
Mm.
Fysiskt har knappen tryckts in, men det är ingen där. För på vägen dit, när de går mot den här stora ytan också, så kan man inte försvinna ut ur den här, utan du måste gå ut i korridoren och gå till ditt rum. Och det här är ju patienter som är ganska dåliga, så de springer ju inte.
Mm.
Så de hinner ju inte dra det här skämtet, om man nu säger det. Och då börjar det bli lite creepy när det händer flera gånger på natt. Det börjar pipa från ett rum där det inte en patient finns kvar. Mm. Du måste gå in, trycka på knappen, och det är ingen där.
Men vad tror vi här egentligen, om man ska sätta någon teori så här, varför fortsätter, tänker när man går bort i den här miljön på ett sjukhus, säger vi.
Ja.
Varför fortsätter man vara kvar där och fortsätter påverka larm och steg och lampor?
Ska vi ta en teori på det, så skulle jag vilja säga så här: du ligger där, det är den sista plats du är på. Du får den här, om du behöver hjälp, tryck på den här.
Mm.
Behöver du hjälp, så tryck där. Vad har du då som du kommer ihåg?
Det blir lite, men jag tänker så här, om man inte finns längre, att man har gått bort.
Ja.
Och du hamnar i någon form av limbo under en viss tid.
Precis.
Och du är där du är och bara, jag behöver hjälp.
Precis.
Och det är då du menar, då är det då man går och trycker på det där.
Precis.
Det är ju ganska sorgligt ändå.
Ja, men det är det jag menar. För det är det jag sitter här och tänker på det. För att du trycker i ditt rum, de kommer dit, de ser ingenting, du lämnas. Nej, men då tar jag förflytta mig till det här då. Allmänna rummet. Jag står här då, trycker på hjälp, kommer in. Och de ser ingenting. Alltså man blir nog frustrerad och inser att okej, det är ingen som kan se mig. Men jag kan ju få dem att komma hit. Hur kommunicerar jag med dem igen?
Undrar om det finns någon teori där, eller någon, nu har jag ingen för statistik på sånt här. Men om det är så att man somnar in lugnt, stilla. Att allting är så här. Man hinner säga hejdå till sina nära och kära. Och så somnar man in, och så är det klart att de rummen är lugna. Men där det går väldigt fort och där man kanske inte hinner säga hej då till sina nära och kära.
Mm.
Eller att det sker i form av olycka, det går väldigt snabbt, att en väldigt ung person kanske också. Att det tenderar att vara kvar.
Ja, det är vad jag tror. Men jag tror också så här, det blir en jävla kraftansträngning av allting som finns runt omkring där. Så det kan ju vara en och samma energi egentligen.
Mm.
Tänk om man tar den teorin, när en person går bort så lämnas det ett jättestort stråk av energi kvar. Som den här energin som är kvar kan använda för att trycka på den här knappen.
Mm.
Men vi måste ju också gå ur kanske en logisk perspektiv. Kan det ha glitchar i systemet?
Ja,
man får ju titta på allting. Men jag tycker om den teorin att energin försöker då. Jag finns ju kvar här. Hjälp mig.
Det sjuka är att jag tänkte också på det. Det kanske är något med tekniken. Och det kan ju vara att det är fel. Men jag säger över 90% av alla som har skickat in har pratat om att det larmar. I tomma salar där ingen annan är. Ja, att säga.
Och få sånt här glitcha.
På så många över hela Sverige.
På ett sjukhus. Få sånt här glitcha på ett sjukhus där det handlar om att hjälpa en patient.
Ja, men det kan man ju fråga i så fall. Alltså, ni som jobbar inom vården. Är det ofta att det blir fel på det här larmsystemet? Att ni har en patient som lever som larmar. Och så kommer det dit och sen går ni ut och sen larmar igen. Och så säger personen, jag har inte tryckt på larmknappen.
Nej.
Eller sker det bara i de här rummen som är tomma? Där en person har gått bort.
Nej, precis. Men det är ju det jag säger. Det här får ju inte ske. Du får inte ha ett felsystem när det handlar om liv och död.
Nej, för det är precis, det ska ju larma och funka.
Ja, då får du byta ut hela systemet i hela vårdinrättningen.
Ja, det är sant.
Det får inte ske, för ett larm är ett larm.
Ja.
Det får inte...
Ja, det finns ju en orsak, det ska ju funka.
Ja.
Ja,
så då vill jag också bara slå bort det med glitcharna, för det ska vara ett säkert system. Och det är därför är de här fysiska knapparna. Du måste trycka på en knapp, därför, då måste sköterskan eller läkaren gå in i rummet och trycka på den igen.
Återställa den.
Återställa. Ja. Så att de har tagit sig dit för larmet och där.
Ja. Ah, jättespännande. Och som sagt, det är ju, jag vet inte hur många av er som har skickat in, alltså det är över 90% garanterat. Nästan alla meddelanden så står just om det här med att det larmar från rum där ingen är. Vi tar en till här då. Det är en person som har jobbat på sjukhus i över 20 år och det har hänt många saker. Bland annat så hade jag en ung patient som gått bort i cancer och vi hade öppnat fönster som man brukar göra. Återigen det här med öppna fönster, ja. Det har vi pratat om innan. När någon går bort. Det gick några timmar efter man hämtade patienten och rummet stod tomt. Då ringde larmklockan flera gånger och vi gick in till slut och sa att nu är det dags att lämna oss och gå vidare. Och då slutade larmet att ringa.
Ah.
Du ser där också en grej så här, larmet går, någonting är kvar, de säger att det är dags att gå vidare och det slutar. Och det också, varför slutar det då om det inte är så att det finns kvar någonting som faktiskt gör det som den är tillsagd till att göra då?
Ja, det börjar falla lite grann i den teorin jag snackar om, att man blir kvar och du vet om att det här funkar, då får jag uppmärksamheten. För det har vi också faktiskt pratat lite grann om det här med uppmärksamheten från andra sidan. Tänk dig så här, du står hemma, du håller på, vi säger att du står och diska.
Mm.
Och så känner du en rysning eller en smekning som på kinden.
Mm.
Då tar du bara upp axeln och så gnuggar du bort det. Du tänker, okej, jag rör till i skägget. Men om du står där och helt plötsligt så flyger en bok ut ur bokhyllan.
Mm.
Vilken reagerar du mest på?
Ja, men det är ju boken, för den är mer visuell och mer tydlig. Jag tänkte, det där var konstigt.
Ja, och då det jag menar, då blir det ju också att du kan lägga uppmärksamheten till, vänta nu, är det någon som är här?
Mm.
Medan den här smekningen på kinden gör bara att jag hyssar bort den. Jag står och diskar. Det kan vara muskelkramp eller vad som helst som reagerar. Det är det man måste ha i åtanke också, tror jag. Att man, det är alla de här små, små grejerna. Och det är det som du och jag egentligen är tränat på. Vi går på alla de här små, små grejerna. Berörningarna, rysningarna, känslorna. Och det är det vi gör när vi gör våra utredningar. Att vi har det i väldigt, vad ska man säga, väldigt stor parabol som ligger och känner av det här.
Mm.
Och det är det som jag kanske tänker också. Är det det som vi känner att det här har vi utvecklat fram under de här åren? Eller är det någonting som vi har lärt, alltså, förstår jag menar?
Lärt oss att tolka.
Ja, precis. För det har inte gjort oss medial, tycker jag.
Nej, men vi har lärt oss att vara uppmärksamma på de små, små, små tecknen som kan ske.
Och det är de man inte vill missa. Det är bara små, små, små grejerna.
Och sen vet man inte om allt de är små. Man kan ju få att det kliar till av en naturlig orsak, självklart.
Precis.
Men ibland så sker det i sammanhang där man märker, och framförallt när vi är iväg på ställen, att okej, nu kanske någonting påkallar ens uppmärksamhet. Eller vill göra det i alla fall.
Mm.
Och att vi reagerar på det och sen går vi vidare på det spåret och så händer någonting.
Mm.
Det är ju lite coolt ändå att det funkar på det sättet. Vi har fler. En tjej som jobbar på ett sjukhus här och det står att den här personen jobbar en natt. Och vid ett tillfälle då, i varje patientrum så finns det en högtalare med en liten panel där man kunde ställa in kanal och ljud. En natt när jag skulle gå på min vanliga rundtur för att kolla att patienter sov, så började jag gå längst ner i korridoren i vanlig ordning och det var helt knäpptyst. När jag kommer upp i korridoren så hör jag ett brusande ljud. Jag tänkte på att det var min kollega som höll på med något i personalrummet, så jag reflekterade inte speciellt mycket över det ljudet. Och ljudet hade upphört när jag kom ut från ett patientrum igen. När jag var på väg tillbaka till personalrummet så går jag förbi ett tomt rum och då höjs brusande ljudet och jag fattar direkt att det är radion som gått på. Vi hade som sagt ingen patient där och jag var den enda i korridoren då min kollega hela tiden befann sig i personalrummet som var helt på andra sidan avdelningen. Det hände inte bara en gång och jag var inte de enda mina kollegor som fick uppleva detta. Vid flera tillfällen så fick jag även höra en smäll inifrån ett tomt rum på natten. När jag kom där så låg en stol upp och nedvänd på golvet. Väldigt obehagligt. Mm. Återigen, teknik, det brusar, det är något som går igång. Och det här med bruset, det här som att det är en, ja, men nästan som en radio som går. Jag tänker på våra spiritbox, det vi använder för att kommunicera. Precis. Och att det här sker i de här tomma rummen, att det går igång. Det är nästan som att de räcker ut en hand, att de vill kommunicera via det.
Precis, jag menar, det här bruset är ju igång. Men på en spiritbox så ligger ju också scannar. Du ligger och scannar hela bruset bara för att veta ungefär vilken frekvens du kan träffa dig och energin kan komma igenom. Men här ligger de att till och med starta upp radion. För att bruset vet jag att kan jag använda det här för att kommunicera med dem. Att jag är kvar här fortfarande. Och så frustrationen. Det är ingen som hör mig. Det är ingen som flyger en stol.
Mm.
Det är fortfarande det faller tillbaka den här teorin.
Ja.
Att det kan ha gått för fort lite grann. Du är inte klar. Du hann inte säga hej då. Du är fortfarande där. Om du snackar om det här med limbon. Om du är kvar i det. Är det det som gör att till slut så upplöst du så tar du till nästa plats. Men du är kvar där ett tag. Och så blir du tillräckligt frustrerad så kan du alltså göra poltergeist-fenomen. Kasta en stol eller någonting. Att, fattar ni inte, jag är fortfarande här.
Mm.
Det är,
ja, häftigt.
Det börjar bli mer och mer den teorin.
Eller hur?
Ja.
Jag tänker jag fortsätter här. Men nu hoppar vi till ett äldreboende. Och det här är en person som börjar arbeta klockan 14 och slutar klockan 21.30. Och vi hade en boende just då som var på väg att gå bort. Så det satt alltid någon person i rummet och vakade över denna. Jag var den personen som skulle vaka över personen under nattens arbetspass. Till en början var det lugnt och allt var som vanligt när man vakade över en palliativ person. Men helt plötsligt så började personen prata helt osammanhängande. Det ska också sägas att denna person inte var medveten tidigare. Samtidigt som detta hände kunde jag se i min ögonvrå att dörren till denna rum åkte upp och att det stod en man i svart rock med tillhörande hatt. Jag trodde det var en anhörig som kom på ett sent besök och gick till dörren för att släppa in mannen. När jag kom till dörren var mannen borta. Samtidigt hade patienten tystnat och avlidit. Jag talade med mina kollegor om de hade sett eller släppt in någon man, men det hade de inte. Så där är också intressant att kom någon då för att hämta den här, eller var det så att han redan hade lämnat någon sekund innan när han ser det här ögonvrån och att det är han som står där.
Mm.
Att det går så fort.
Nej, precis.
Det var intressant.
Kan man gå till den teorin att det är någon som kommer hämta dig när du försvinner?
Ja, att...
Och så vägrar du följa med. Och då blir du kvar och så blir frustrationen stor.
Ja.
Jag tittade på det. Men jag gillar den teorin också att det är han som syns i...
Ja, om det är han.
Ja, precis.
Och jag tänker så här också, det är ju många, det har vi fått inskickat också, att det är många när man går bort när man är där, att man räcker upp händerna, att man börjar prata. Mycket går tillbaka till att man pratar med sin mamma och pappa. Att man går tillbaka, om man nu är väldigt gammal då, att man går tillbaka till barndomen på något vis ändå. Mm. Att man pratar om mamma och pappa, att man sträcker ut händerna. Vi vet ju när våra mamma gick bort 2018 i cancer då, uppe i Kiruna, när vi alla var samlade runt henne, hur hon också i det sista det hon gjorde, det var att öppna hennes ögon som har varit stängda väldigt länge, under i alla fall ett och ett halvt dygn ungefär.
Ja.
Och sen då när hon tar sitt sista andetag så tittar hon upp på oss och sen är det klart. Och det är ju också, det kanske är en reaktion som sker, att alla gör så, jag vet inte, men jag har bara varit med en gång när jag har sett en person gå bort.
Mm.
Men, ja, men det är så där. Jag hoppas ju på något sätt att det är så, att man inte är ensam, utan att det faktiskt är nära och kära, att någon står och väntar på en och på något sätt tar hand om en och guidar igenom en vad som är på väg att hända. Att man inte är helt ensam där och fastnar i någon form av mörker och inte vet om man ska ta vägen.
Nej, precis. Det var jag tror också. Men då ska vi också tänka så här, ta det ur olika teorier. Ska vi säga att vi plockar isär själen och intellektet? Att de inte är två samma saker.
Mm.
Intellektet är en sak och själen är en sak.
Mm.
Och de ska på två olika ställen egentligen. Intellektet ska samlas i något jättestort nätverk där det finns erfarenheter och allting som bygger. Så att sen skickas vidare till en rekarnation och den här personen får de här funktionerna som blir en mästare på piano. Fullärd direkt från barnsben. Lite geni. Och så tar vi själen så går vidare då till en annan plats och fortsätter leva på en annan plats. Och när det, sen när den platsen tar slut så går det till nästa nivå. Förstår vad jag tänker här nu?
Ja, att det separeras.
Det separeras. Men det är det jag tror också så här. Om man tittar på allt det här. Men jag gillar det här med att man har det här med larmknapparna för kommunikation. Jag är fortfarande kvar här. Men är det den sista urladdningen du släpper innan du går därifrån? Förstår du?
Ja.
Om vi säger att intellektet och själen sitter ihop. Och när du är precis på väg att gå så kan du få vad som helst att hända. Och det är det som du tänker då att du har stått. Vi säger att du har varit där i. Ja, vi säger att det tar 2 dygn innan du går iväg.
Mm.
Under 2 dygn har du försökt välta den här stolen. Men precis när du lämnar alltihop så blir det en sån stark energisamling.
Urladdning.
Alltså. Urladdning, så bam, gör det. Och då funkar det, det du har försökt göra. Så händer det.
Ja, ja, det skulle kunna vara en teori också då.
Ja, jag gillar teori.
Ja, ja, men det är så. Det är det vi jobbar med. Och det här är ju mycket är just teorier och vad man väger in i sina erfarenheter och vad man får uppleva. En annan här då. Det här är en person som jobbar på ett sjukhus och vi har upplevt en hel del eftersom sjukhuset är under ombyggnation. Ja, det är ju också en grej att det kan hända mycket. Men det är på ett speciellt ställe på sjukhuset som många av oss har upplevt samma sak. Då ska man ta sig till labbet med prover och du går genom en lång korridor som slutar i ett T-kors. På vägen till T-korset är det ett fönster som gör att man ser över på andra sidan. Där upplever man att det är någon som står och väntar. Man kan se konturer av en liten pojke eller en känsla av att det är en liten pojke. Men när man väl kommer till T-korset och tittar bort i korridoren där man upplever eller ser pojken som står och tittar mot den, så ger han ett stort onaturligt leende och springer mot den. Och det där var ju obehagligt. När pojken kommer fram så är ingen pojke längre utan en stor karl som skriker in i ansiktet. När den är nära och skriker känner man ett stort obehag och kyla så att håren reser sig på armarna. Det finns de som har känt att det luktar dött när den är nära. Det här är bara en av många händelser. Och hon säger att alltså det är flera som har upplevt det här. Och jag känner igen det här. För vi hade en som kom in på museet och berättade samma sak. Nu vet inte jag om det här är samma person eller om det är en till som jobbar på det här stället. Alltså det där stället, jag tror vi pratade om det här. Det här skulle man ju vilja utreda.
Ja, alltså nu är vi ju där jag snackar om att du tittar långt bort i en korridor och så ser du en svart gestalt. Men här ser du en liten pojke som står och ler och börjar springa mot dig och sen förändras till en man som står och skriker. Ja,
först är onaturligt leende och sen springer mot dig.
Ja, du ser ju. Det är ju precis det. Det är ju inte mardrömmen, men det är ju skithäftigt om det skulle hända om man får det här på film. Men tänk dig då. Du ska röra den här korsningen eller du i den här korridoren. Du vet om det här kan hända. Och så händer det varenda gång och inte bara dig.
Ja.
Det här betyder ju nästan som att det här är en kraftansamling av någonting död egentligen som har stannat kvar. Som manifesterar sig som en trevlig kom till mig.
Ja, men det här låter ju som något helt annat. Det här låter inte som något mänskligt som ändrar form på det där sättet. Ja. Utan det låter ju väldigt som någon form av väsen nästan som springer.
En entitet som har genererats av död helt enkelt.
Så kan det vara.
Ja, som lockar dit dig med att säga att jag är en liten pojke och hjälp mig här. Och sen när du väl kommer dit så blir du utskälld.
Ja, men så kan det vara. Jag tänker så här, ni vet inte om man får filma på sjukhus på det här sättet, men det hade varit intressant om man hade lyckats dokumentera det, ni som arbetar på det här sjukhuset och känner igen er i det här poddavsnittet nu.
Precis, fotan är, ni får den känslan, ta massa bilder med telefonen.
Ja, jag undrar, är det en känsla eller ser de det här?
Nej, jag tror det är en känsla, jag tar det nästan som en känsla, men ser de det här så filma det. Men får ni känslan så ta bilder, ta flera stycken, kör, vad heter det? Paparazzi på det där.
Ja, det där hade man ju jättegärna vilja se. Ja, häftigt.
Om det nu går.
Om det går, om man får det kan vara med sekretess och grejer också.
Ja, precis.
Det får man ju följa självklart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Här är en till som skriver: jag var på jobbet helt ensam och skulle ställa i ordning inför en inflytt när våra automatiska dörrar öppnas. Jag var helt själv på våningen. Ingen kommer in och dörrarna stängs. Sen ringer larmet från ett rum. Denna sal kallar vi för dödens väntrum. Då det är en enkel sal och många som har dött där. Det där är också coolt att dörrar öppnas och stängs, som att någon kommer in och någon kommer ut.
Mm.
Och återigen att det larmas i ett rum där man kallar för dödens väntrum. Alltså det är ju återigen för det. En till som pratar just om larm.
Ja.
Och det här med sensorer är ganska coolt ändå, att den öppnas och stängs.
Nej, det här, alltså, tänk ett sjukhus. Undrar hur många energier, själar som går runt där fortfarande.
Mm.
Som tänkte du kommer in, du har med en bil och lycka. Du satt bakom ratten, sen smäller, du kommer inte ihåg någonting och sen avlider du. Och så står du bara där. Vad händer här?
Tänk att det kan gå så, det är exakt som du säger, det går ju så fort.
Ja.
Att du kan ju avleda i samma sekund som du smäller, så blir det sån,
ja,
sån smäll att du inte finns längre. Och tänk då att gå från det här livet där man lever och man har massa planer och allting rullar på, till att det blir, ja men tills att du hamnar någon annanstans.
Ja.
Och man bara, var är jag? Vad hände?
Ja, men då tänk så här logiskt då. Du är på ett sjukhus, du ser saker, tryck här för hjälp.
Ja, då vill man ju trycka där.
Ja, alltså, är det någon som kan hjälpa, så försöker du och till slut så går det igång.
Ja.
Och så kommer någon in och bara, hallå, här är jag. Ser du inte mig? Och så bara ser man på personen som är där, bara nej, vänta, nu börjar det.
Ja.
Alltså det är lite så jag kan tänka mig, att ta mig lite logiskt bara. Det är som om du skulle gå och lägga dig, ta det ur dig perspektivet. Du går och lägger dig och sover. Och sen vaknar du upp, helt plötsligt sitter du på kontoret. Och du har minneslucka däremellan, men du vet inte du har tagit dit.
Mm.
Då blir det ju också lite så här, vänta nu, hur, varför?
Mm.
För då har du förflyttat dig till en annan del och du har ändå kläder på dig, du har allt det här, men hur kom jag hit?
Ja, nej,
det är helt galet. Man kan ju som inte sätta sig in i de situationerna på grund av att det är ju lite för knasigt. Det kanske är som när folk går i sömnen också, det är en annan podd om vi ska prata om sömngång.
Ja,
det är galet.
Det finns, men vi har också, det är många som arbetar på sjukhus som inte, alltså som inte nu kanske är just inom, alltså själva vårdpersonal, utan att det kan vara entreprenörer som är där för att fixa och dona i fastigheten, renoveringsprojekt och sådär. Och vi fick här från en kille som jobbar som målare. Han var en gång och målade på ett sjukhus, och då såg han en svart gestalt som en människa som svävade igenom den ena väggen och in i den andra väggen. Jag satt och målade längst ner i en korridor och då det här inträffade, och det var supertydligt. Jag kommer aldrig glömma den här händelsen. Det var så fruktansvärt tydligt. Gestalten var alltså åt andra hållet, om man säger så. Längst ner i korridoren, cirka 50 meter bort, och jag var 100% ensam i den här korridoren. Även det kusliga är att denna plats där det inträffade, ett gammalt mentalsjukhus. Så att här också, att en entreprenör stackaren ska stå där och göra ett målerijobb. Återigen en korridor, och så se en svart gestalt passera rakt genom väggen 50 meter bort.
Ja, det var ju precis det jag pratade om innan vi ens började prata om det här. Det är du som har läst de här, jag har inte hunnit titta på de här nu, jag har haft så mycket annat att göra. Så det är ganska intressant. Redan där så har jag den här teorin om att du är i korridorer. För jag har den grejen, det är därför. För när jag går, jag vet hur det var när jag var på sjukhuset här, jag skulle ta mig någonstans, jag kommer inte ihåg. Och det är en lång korridor. Då gick jag så här, tänk om jag ser någonting där framme som bara... som rör sig. Och kan jag säga, här får jag ju bekräftat. Folk upplever ju det.
Ja. Jag tror mycket i korridorer. Jag tror, det där tror jag många där ute, ni som jobbar på sjukhus och äldreboende och demensboende, att ni känner igen er här. Vi har en annan person som jobbar som sjuksköterska och på ett sjukhus då. Och hon skriver så här: det fanns ett flertal toaletter och duschrum på en avdelning, och ett av duschrummen hette duschrum 2. Där inne fick en man ett hjärtstopp en dag när han satt på toaletten. Vi gjorde HLR och fick igång honom, men tyvärr avled han bara några timmar senare på IVA. Ja, det är intensivvårdsavdelningen. Några veckor senare så stängdes detta duschrum av då det blev problem med vattnet där inne. Rummet låstes och användes inte. Efter att rummet stängdes av började det larma oförklarligt ifrån det, vilket det aldrig gjort tidigare. Larmet är en knapp som sitter på väggen inne i duschrummet, och när man trycker på den så kommer upp en liten display i korridoren att dusch 2 larmar. Detta är alltså ett låst och tomt rum. Mm. Det stod till och med en säng framför dörren, så det var inte enkelt att ta sig in där. Detta hände titt som tätt, speciellt kvällstid. Någonting inom mig fick känslan av att det var den här mannen som fick hjärtstopp som ville spela oss ett spratt, för nog blev vi rädda varje gång det stod dusch 2 på displayen. Och det där är ju också intressant ändå. Återigen, larmar inifrån det duschrummet och att det skedde där han faktiskt fick det här hjärtstoppet då.
Ja, jag vill inte gå in på den teorin jag har här också. Tänk om det är så att du hamnar i en loop precis innan. Så du hela tiden fastnar i att du måste få till ett hjälp. Och så återspelas det och så måste du ropa på hjälp. Den teorin vill inte jag ha. Jag vill ha det med att det var jättebra det hon sa. Att han håller på att jävlas. Att jag fortfarande kan röra mig här emellan.
Ja, men det är ju en liten roligare teori kanske. Ja. Att man är där och man gör det här. För tänk så här, något man tänker själv. Så här, tänk om man inte finns längre. Vad hade man velat göra då? Om du har möjlighet att vara kvar. Det var kul att vara och bara gå runt lite grann och lyfta en penna och kasta den. Eller trycka på larmknapp och se personalen bli lite rädda. Så ja, det hade varit lite kul faktiskt.
Ja, visst är det det. Men ja, då är vi inne och leker med folks psyke här. Att man gör ju folk galen efter ett tag.
Ja, sant.
Men det är som sagt, jag tror det kan vara så att om man tittar på en annan teori så här. Ögonblicket han fick den här hjärtstilleståndet var det, va?
Mm.
Kolla om det är då larmet går. Att det finns ett eko kvar.
En
minnesenergi som återspelar det här. Det blev så starkt för han så han kunde lämna kvar den energin. Så då återspelas det här varje gång. Om det kollar tiden där, om det finns, man kan se om det är samma gång larmet går, att det var den tiden han föll ihop.
De sa att det var kvällstid, så det kanske hände på kvällen där.
Ja, så man kan ju titta ut den teorin också. Då vet man ju definitivt att det är han.
Ja, här är en till person som jobbar på ett sjukhus, och här skriver hon också där att larm som går i tomma salar på sjukhuset. Jag får med rysningar och kalla kårar ibland utan att det går att förklara. Jag känner mig ofta iakttagen. Och det händer också att jag får någon form av indikation om att en operation som har varit på väg att gå fel eller tyvärr inte slutat bra alls. Sjukhuset är det väldigt mycket rörelse från andevärlden, skriver personen. Så att det är också det här ändå att det är... Och det är frågan om många känner igen sig där, att man känner sig iakttagen. Mm. Att man känner som att det är någonting kvar i ett patientrum eller en operationssal kanske där det precis har skett, att någonting ändå, att man känner den känslan att nej, den som precis var här fullt levande fortfarande är kvar här fast i en annan form. Jag vet inte om det är någon sån.
Det kan ju vara det känsla. Också, men det är som en grej också. Jag undrar hur många som går och är så här halvt öppna mediala. Förstår du? Som just inte det. Förstår att man är medial, utan man är där och helt plötsligt får de här känningarna och du kan tolka dem och sätta det som att, jag tror det kan vara det också.
Just det.
Men ska man säga, utgår vi från oss själva som hållit på och rör oss i sådana här miljöer och försökt dokumentera energier sedan 2014, så blir det ju lite grann och sen är vi ändå från barns ben med de här upplevelserna. Kan det vara så också, om du jobbar inom vården så lär du dig, alltså du blir ju bättre på människor, definitivt.
Mm.
Du träffar ju människor hela tiden, även i slutskedet, och börja se, okej, nu är den här personen, kan du också börja känna då att den här personen har bara en timme kvar, det känner jag på, så nu måste vi ha personal här. Tror du det är mycket mer att det blir så också, att man lär sig de här, vad ska vi säga, jag går in på frekvenser, energin går ner i personen, och så börjar den här personen som är övergripande, som ska ha personal, som kan då säga att vi måste sitta hos han där borta, för jag tror det bara en timme kvar på han.
Mm.
Och då kan man säga, men hur vet du att det bara är en timme kvar? Och då går man in i rummet och så ser man bara energin är så här låg.
Jag tror att vissa kanske har lärt sig av erfarenhet, för de kan ju säkert se på andningen och,
ja.
Och alla så här tekniska verktyg att okej, nu är det inte långt kvar, för nu det är så här det brukar gå till. Och har man sett tillräckligt mycket så kanske man har det på känn.
Ja.
Sen tror jag också en del kanske är mediala och känner av saker.
Ja, men är det någonting som de kanske har utvecklat?
Ja, det tror jag. Ungefär som
att jobba där i 20 år.
Ja, ja. Så som vi egentligen på ett sätt då, att, att man har utvecklat och man lär sig tecknena och man lär sig det här att nu är det nära.
Ja, för vi kan ju gå in i ett rum och säga bara shit, i det här rummet, här är det laddat.
Ja.
Och så kommer du in till patienten och så känner du bara att ja, det är inte mycket energi kvar här runt den här personen.
Mm.
Och det brukar ta en timme då.
Ja, precis.
Kan det vara så?
Men jag tänker, det du sa, inte så mycket energi. Jag tänker så här, ibland, eller nu har jag ju bara varit med en gång när vår mamma gick bort, men jag kände ändå att det var ganska mycket energi. Jag förstår att man känner att det var något speciellt. Sen kanske det är en speciell situation att man tycker att det är det kanske inte är energi, men man känner att, det, att man är i en väldigt märklig, konstig situation i ett väldigt starkt ögonblick egentligen av livet. Så. Men att någonstans kändes det som att det ändå fanns mycket energi då. Men jag vet inte hur du upplevde det när vi stod där.
Nej, precis. Det var bara en teori jag hade.
Ja.
Är det så det kan vara att personen kan känna av att energin förändras i rummet? Det kanske är så att det är tvärtom. Oj, nu är det för mycket energi här. Nu har det kommit in nära och kära som är här nu och väntar.
Ja.
Då brukar det ta en timme. Förstår du?
Så kanske också åt andra hållet.
Ja. Ja, precis. Om du känner att det är så. Då, jag gick ju bara ur en teori där. Men det är det jag bara funderar. Under, har du jobbat med det här i 20 år och ser personer gå bort?
Ja.
Så borde du på något sätt... Jag menar, det handlar ju om energier alltihop.
Ja. Så. Där kan vi ju skicka ett... så strångt av alla er där ute som arbetar inom den palliativa vården,
ja,
och ni som är med och sitter där med kanske personer som inte har någon nära och kär som är med, och man kanske är helt själv i det här, och att man sitter tillsammans för att ändå vara med i det sista ögonblicket. Det är ju otroligt starkt jobbat, och att man klarar av det rent psykiskt också, att man ser det här kanske varje dag.
Precis.
Och att man och för någonstans en annan hade ju blivit knäckt varje dag att se någon går bort och nära och kära anhöriga som är där, och det är ju mycket sorg kring det här. Men att ni ändå står där och finns där och tar hand om både patienter som inte längre finns där på ett värdigt sätt, men även det att man tar hand om de nära och kära runt omkring, och att man ser till att de får den stöttningen de behöver. Så det är stor eloge till er.
Ja, jättestor eloge. Det är helt underbart att ni finns. Det är så. Det är...
Ja, hela vården. Nu pratar jag bara om den palliativa, men det finns ju ni alla inom vården.
Alla ni som jobbar nu.
Jag hade aldrig klarat av, kan jag säga, att vara läkare och skära. Jag kan inte ens skära mig själv, inte säga. Det gör jag ju inte. Men
du älskar ju Dr. Pimpelpopper.
Nej gud, den där som poppar grejerna. Det är på huden är klarat heller av. Alltså allt som det här rör med ben och skelett och blod. Alltså visst blod till visst är klarat av, men när det blir så här onaturligt mycket blod, eller att man, då, alltså, då är man ju nära att svimma.
Alltså, nej, men det, jag har inte det problemet. Jag har inte problem med Dr. Pimpelpopper heller, men jag skulle nog aldrig kunna sitta och jobba med människor som är på väg att gå bort.
Nej.
Jag tror man bygger upp ett för stort, vad ska man säga, personligt kring det hela.
Ja, det blir för man...
jag är en sån här som vill lösa och fixa det. Jag vet att det kommer inte gå. Jag kommer behöva jobba med mig själv så jävla mycket efteråt.
Mm.
Så jag hade nog inte klarat av det.
Nej, sen tänker jag alla er där ute som klarar av att ge sprutor till exempel.
Ja, herregud. Ja.
Alltså, när Linda opererade bort den här gallblåsan då, och man skulle ge det här när man har spruta för, var det blodförtunnande eller vad det var?
Ja.
Något sånt i alla fall. Alltså att bara sticka en annan människa, alltså, det är ju som att mörda någon, känner jag som. Alltså man... Alltså, att komma över den där gränsen, att stoppa in någonting så här i huden på någon annan i det här. Här, alltså, en spruta nu pratar
jag.
Eller spruta, ja, det, ni vet vad jag menar. Alltså ni vet att man ska göra det. Alltså, det sjuka, jag skulle göra det i magen på henne så här. Alltså, man väckade upp det och sen, alltså, jag blundade ju och bara tjoff, och det gjorde ju svinont, så det blev alldeles så fort.
Nej.
Säkert, hon fick blåmärke, stackaren.
Nej, det fick jag göra på Sofia också. Hon skulle ju också göra en grej. Jag tror en operation eller någonting, eller bara, då var det så blod, men jag skulle sätta det i benet.
In i skelettet?
Ja, bara rakt i benet skulle jag, och så, man skulle knäcka, alltså jag visste inte hur jag skulle göra. Så jag tjungade ju till det bara rakt i benet, som i Pulp Fiction typ.
Ja, du tog en sån här adrenalinspruta.
Men det var en spruta, och det är skitsvårt. Och sen får man se, då skulle hon göra en till, men då visar hon att hon tog tag i huden och så tryck från sidan. Jag tryckte ju rakt ner.
Ja.
Så Sofias blåmärke var ju så här typ 10 cm stort på benen. Jag har för mig det var det ett tag sedan.
Ja, det är tur att inte vi jobbar i vården,
kan jag säga. Nej, för Sofia säger jag kommer inte kunna göra det här. Men sen har vi hållit på med andra saker som också gör att man måste ta sprutor. Och då i början så fick jag hjälpa Sofia. Till slut, det funkar lite. Jag blev ju livrädd. Till slut så fick hon ju börja göra på sig själv istället.
Ja, nej, men ja, det är en viss gräns där. Alltså, stor eloge till alla er som kan ge sprutor också. Och vissa är ju skitduktiga. Man känner ju knappt det när man själv får en spruta. Ja. Men man ska inte göra som vi gör då, utan rakt upp och ner och bara med hastighet. Man ska ta den ganska långsamt.
Ja, precis.
Jag har en liten sidospår där, men så är det. Tack till alla er som jobbar inom vården och hjälper oss som behöver vård.
Ja, precis.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vad har vi mer? Vi har en person som jobbar på ett äldreboende och då skriver personen så här: jag höll på att fixa tvätten i en äldres badrum och reser mig upp, tittar i spegeln och ser att någon gick förbi, men ingen var i rummet. Frågade kollegorna om de hade gått in i lägenheten, men det hade de inte. Sen har jag varit på ett annat boende där en dam som gått bort en vecka senare larmade just i dennes lägenhet, men då är den ju alltså helt tom. Mm. Och sen skriver hon också, alltså alla äldre har ju en larmklocka på armen, så det var denna som larmade, men det fanns ju ingen där och det har hänt flera gånger. Väldigt läskigt, och även lampor som tänds och släcks. Och där återigen, larm, och man hade, så du pratade om det här med larm nu även på armen på dem, och det är ju så här fall, larm ifall de stackarna råkar ramla ner, att de kan larma när de ligger ner. Och det är ju också en grej så här, ja då är det ju ännu ett larm, inte en på väggen då, men ändå att det är ett larm som ska funka, som funkar, men ingen är där.
Nej, men det här är ju också en personlig larm. Du har den på armen och det finns ingen där. Och larmet går. Det är ju också helt oroligt.
Ja.
Helt galet.
Vi fortsätter här på ett äldreboende. Det är en som har jobbat natt i 4 år och det smäller i skåpsdörrar, köksskåp, rörelselarm och trygghetslarm som går av i tomma lägenheter. Lampor som tänds och framförallt tydliga mans- och kvinnofigurer som rör sig över våningarna. Så där igen är en sån här grej med larm återigen. Trygghetslarm heter det. Inte, jag tänkte säga överfallslarm, men det är ett annat larm. Ah, galet ändå att det är samma genomgående här nu med att man, det är larm, det är saker som figurer som rör sig i korridorer och mellan våningarna.
Ja, nej, galet. Galet, galet, galet. Men det är som du sa, det är så genomgående det här med larmet.
Ja.
Jag menar, det här får inte vara fel på. Det får inte vara fel på de här larmen.
Nej.
De är ju livsviktiga. Men här går de igång fast det inte ens finns en patient i rummet. Det är sådana här larm som du har runt handlederna för att du har ramlat eller skadat dig, du behöver hjälp.
Mm.
Är det helt galet?
Och det fortsätter här. Det är en person som jobbade tidigare på en avdelning där man på nätterna kunde höra hur dörrar runt hörnet öppnades och stängdes. Ringningar ifrån rum, platser där ingen patient låg. Alltså, det är ju larm där också då. Plastmuggar som for över golvet från bord och stort obehag i vissa rum. Kollegor som har berättat om händelsen innan jag började, bland annat att en namnbricka i snöre drogs ut framför kollegan och förbi nästa kollega. Det är coolt då. Skuggor i slussrummet. Och man var, det var alltid spännande, tyckte den här personen, att jobba natt för att se om någonting hände. Så där har man det åt det hållet istället. Man tycker att det är intressant.
Ja.
Men återigen, ringningar som hon skriver, eller larm då.
Ja, det här är ju helt otroligt. Just det med larmen tycker jag är jävligt intressant. Alltså, man kan lägga många teorier på det. Kan det vara en kraftansamling av saker som gör att vi ser ett högt EMF, är det som kan få de här att gå igång?
Mm.
Eller är det energierna som är kvar som säger att hjälp mig, jag är här, ser ni mig? Eller är det en glitch? Kan det vara något fel i systemet? Men det låter ju orimligt att man kan ha ett fel i systemet.
Nej.
För det här gör ju att personal rycker ut på fel plats.
Ja, det tar ju mycket fel, alltså resurser i onödan.
Ja, herregud.
Och de som inte får hjälp, som verkligen behöver hjälp, de stackarna kanske kommer lite i efterhand då, att man inte hinner med och att det blir väldigt, ja men det blir fel helt enkelt då.
Ja.
Så det ska ju inte hända. Men här är en till person, ett äldreboende också, och då skriver hon här: för några veckor sedan så gick en boende bort fort och snabbt och väldigt plötsligt. Jag och en kollega satt i allrummet, inga andra vaknade, eller var vakna. Helt plötsligt så hör vi en dörr som öppnas och steg från det rummet där den avlidna personen boende låg. Både jag och min kollega tittar på varann. Jag är lite öppen och hör och ser saker då och då. Men att se skräcken i hennes ögon, ja, det var helt otroligt. Ska tillägga att dörrlarmen var på, så vi hade sett om någon annan gått ut från sina rum. Detta var så läskigt. Ja. Där också har de larmat på dörren om någon öppnar och går ut, att det ska gå. Och så hör man en dörr som öppnas. Larmet går inte igång däremot.
Nej.
Och så tittar de på varandra, två stycken, och båda hör det här.
Ja, det får inte fela. Nej. Larmet får inte fela.
Nej, det är galet.
Ja.
Vi har en person här som jobbar på en vårdcentral och som städade varje morgon mellan 4 och 5, och hon hade då blöt eller våttorkat golvet, och då upptäcker hon att det kommer fotavtryck mot henne i det här blöta.
Jesus.
Det är ju jäkligt häftigt.
Ja, herregud, tänkte jag.
Det där skulle man ju själv vilja se ändå. Alltså, vissa strör ut mjöl så här.
Mjöl, precis.
Och så ser man fotsteg komma mot det. Men nu är det blöta, så är det att någonting vart trampar och är på väg mot dig.
Ja, precis. Tänk om du har som svabbat och städat så här, och så finns det en kant där det är torrt, och så ser du plötsligt att det blir fotsteg av blött som går vidare.
Jag tänker så här, tänk att du står och svabbar golvet här. Eller våtmoppa golvet.
Ja.
Så tar du typ, alltså, vet inte hur bred en moppa är, men säg en 60 cm, 60-70. Så drar du en vända, så kommer ett steg in. Och så stannar det, och så drar du en till vända, så kommer ett steg fram. Ja. Alltså, vet du, den är precis jämte det framför dig. Ja. Shit alltså, vad häftigt.
Ja. Ja, men om vi tar bara så här, vi summerar alltihop här. Det här är ju jävligt intressant. Det här med larmen är ju genomgående.
Ja.
Så det här är någonting som inte får fela på en vårdinrättning. Larmen får inte fela på det här sättet.
Nej.
Du trycker på knappen för att du behöver hjälp. Och så går du dit och så är det ingen som har med det här rummet. Allmänna rummet där du sitter och kollar TV, där går larmet också. Dörrar som öppnas och larmet går inte.
Nej.
Och patienten kan då ira omkring. Vi ser att den är så dement eller någonting, som de irar, och som hoppar de ut från en balkong.
Ja.
Det här får inte hända.
Det är ju intressant att du säger det. Tänk att man larmar för att få hjälp. Men du trycker och trycker, men... du får ju egentligen hjälp i och med att du inte är kvar i den här formen längre.
Nej.
Ganska sorgligt på det sättet. Eller så hoppas jag att det är att man är där och busar och trixar lite grann med personalen det sista innan man går dit man ska.
Mm.
Ja hörni, jag hann inte ens läsa upp alla, för det finns så många mer faktiskt som jag har skickat in. Men det är ungefär genomgående samma sak ni pratar om där ute. Och det är så intressant att titta och lyssna och läsa det här.
Ja.
Och ja, det känns som att vi kommer nog få återvända in i sjukhusmiljön och den världen framöver, för det finns mycket där som ni upplever på både äldreboende, mensboende, olika vårdinrättningar, sjukhus och sådär.
Ja, helt galet.
Jag hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på den här podden, och det finns ju som sagt mängder med poddar. Har ni inte lyssnat på något avsnitt, så är det bara att gå in där poddar finns, eller gå in på vår hemsida laxton.se, så finns det, ja, alla poddar finns ju sparade.
Vill man prata vidare om det ämnet, jag tycker det är ett spökjakt efter snack, ni kan gå in där. Men jag tycker också så här, ni kan vara anonyma när ni pratar med varandra om de här vårdinrättningarna. Ni behöver inte berätta vilket sjukhus eller någonting. Prata vidare, och så ser ni också där att det finns en gemensam nämnare. Larmet är en av dem.
Ja.
Sen är det de här väsena eller entiteterna som byggs upp i kulverterna som ger en falsk trygghet och så förändras till någonting.
Mm.
Finns det fler sådana ställen där folk upplever något sånt där? Så gå in och snacka där. Det kan bli skithäftigt att få titta på det.
Gör det. Och en sista reminder till er där ute. Det är dags imorgon. Livestreamen ifrån Glimmingehus. Hoppas att vi ses där. Och vem vet, vi kommer inte ha med någon larm som, ja, vi har ju våra rörelsesensorer för det, som kan gå av på om det händer någonting.
Ja.
Och frågan är, vad händer här när vi för första gången ska filma och streama live tillsammans med er? Det kommer bli galet.
Galet, galet.
Jag hoppas att vi hörs nästa vecka i Laxtonpodden Spökjakt på riktigt. Tack för att du har lyssnat på Laxtonpodden Spökjakt på riktigt.